Stefan, hur vanligt är det med rymdoperor?
Jag tror inte det är vanligt alls. Jag funderade på den medan jag är på väg hit och jag tror att Aniara är den enda. Det är möjligt att jag har fel.
Men det är i alla fall en sån vi ska ta oss an i Operaguiden idag. Och det är även en svensk opera som vi ska prata om. Vi ska ge oss ut på en färd som vi inte vet var den slutar, men vi har i alla fall av tonsättaren fått reda på ungefär vad själva kärnan i handlingen rör sig kring. Lyssna här.
Det är de enskilda individerna och kollektivet sett mot vår tidsålder och framförallt då mot det vi kallar atomåldern, rymdåldern.
Individen och kollektivet alltså, och även atomåldern ska det handla om i Operaguiden, om Carl Birger Blomdahls Aniara. Ja, hej och varmt välkommen ska du vara till Operaguiden, och denna gång beger vi oss alltså ut på en sällsam färd i den oändliga rymden där vi kommer mötas av en rad olika musikaliska uttryck, 12-ton, jazz, koloratur, elektronmusik, kuplett med mera, och vi kommer också att få ta del av människans innersta sidor skulle man kunna säga, både goda och mindre smickrande, som blottas när allt ställs på sin spets, när det inte längre finns något att gömma sig bakom. Med mig, Britta Svanholm-Magnett, idag för att prata om Carl Birger Blomdahls opera efter Harry Martinsons versepos Aniara från 1956. Det är Stefan Johansson, regissör och dramaturg, tidigare teaterchef, kulturkritiker också, radioman. Du har många titlar, Stefan. Varmt välkommen till Operaguiden.
Tack.
Och så är du också förstås en Aniara-kännare av rang och har också satt upp Aniara på Malmö Opera för några år sedan, 2017. Aniara komponerades bara några år efter att Harry Martinson skrev sina 103 sånger eller dikter som utgör verseposet Aniara. Den 31 maj 1959 hade operan premiär på Kungliga Operan i Stockholm, eller Kungliga Teatern som den hette då. Och då var det Svenska Akademiledamoten och författaren Erik Lindegren som hade bearbetat originaltexterna och skrivit operans libretto, text alltså. Och både verseposet och operan har en undertitel som är intressant tycker jag. En revy om människan i tid och rum. Stefan, vad betyder det?
Ja, det funderade man nog mycket på redan när man såg det i programmet på genrepet kvällen innan premiären då 1959. Men revy kan ju vara olika saker. På den tiden och för oss då i publiken så var ju revy framförallt, det var ju någonting som Carl Gerhard eller Povel Ramel höll på med olika nummer och olika ballettinslag och komiska inslag och så. Och det var ju inte direkt vad man såg framför sig här, men det har ju revyformen. Här finns ju till och med kupletter och det finns mellanspel och danser och så vidare. Och sen kan ju revy också betyda någonting annat. Revy kan ju betyda en återblick, att man återser någonting i följd, så som det är i livet. Och så gav det ju också så småningom, om man var lite mer beläst än vad jag kunde vara då som 12-åring vid den tiden, så pekade ju mot en annan slags teater som man inte var så van vid på operascenen. Det är ju ett slags episk teater. Det är ju inte psykologisk teater. Det finns ju inte massa förvecklingar och handling mellan personerna. Utan det är ju ett antal gestalter och väldigt ofta kollektivet, kören, som vänder sig direkt ut till oss.
Och det är publiken.
Frånvaro alltså väldigt mycket av det. Det finns nästan ingen dialog.
Utan det är en berättelse.
Ja, en episk opera.
Ja, det här är också ett portalverk i svensk operahistoria. Men det finns också fördomar om den här operan.
Ja, en fördom som spred sig väldigt mycket efter att den inledande succén på 100 föreställningar liksom hade gått över. Alltså Aniara spelades ju länge i den första uppsättningen, och redan under den tiden så hörde man ju människor som påstod att det var så ful musik.
Ja.
Och man, och även sen efteråt att man har hört folk som talar liksom nedlåtande om musiken, och då undrar man väldigt ofta vad det är de har hört, och då visar det sig att de har hört någon libidella-kuplett eller någon blärra. Alltså de har hört pastischerna i stycket, medan däremot så har de väldigt hällan hört de här himmelskt vackra avsnitten med vibrafon och harpa och piano och stråk, så här som till exempel i Isagets danser. Eller de här väldigt starka körerna, där man ju faktiskt då också utan textmaskin på 50-60-talet hörde Martinsons ord av den extremt texttydliga kören. Och jag har en känsla av att många som har uttalat meningar om Aniara sen dess, de har inte hört den. De har i alla fall inte hört den ordentligt. Och då uppstår det ju en massa missuppfattningar.
Innan vi hör lite om handlingen så vill jag bara säga något kort då om tonsättaren Carl Birger Blomdahl. Han var en central figur inom svenskt musikliv under mitten av 1900-talet, och han var medlem också i den så kallade Måndagsgruppen, ett gäng tonsättare som träffades på måndagar under 40-talet och pratade och lät sig influeras av den framväxande modernistiska musiken. Och Blomdahl, han blev en gigant med stor makt så småningom. Han var till exempel då musikchef här på Sveriges Radio, och också faktiskt den som drev igenom att musikradion, det vi idag kallar för Sveriges Radio P2, skulle startas. Alla visste vem han var. Han medverkade ofta i radio och tv, och efter succén med Aniara så visste till och med skolbarn vem han var. Carl Billy Brondar var även en folkbildare, för han pratade engagerat och okonstlat om musik. Så trots att han var en rätt radikal tonsättare som komponerade så kallade tolvtonsmusik bland annat, så var han även folkkär. Men han följde hela livet linjen att han ville modernisera och bygga upp det svenska musiklivet. Han vägrade göra avkall på sin övertygelse om den avantgardistiska musiken. Och den möter vi här i operan Aniara, som för övrigt var Carl Birger Blomdahls första opera. Nu ska vi höra Per Feltzin berätta lite om handlingen.
Aniara, det är ett rymdskepp som färdas genom Vintergatan i framtiden. I rymdskeppet finns tusentals människor som flyr jorden Doris, som förstörts genom krig och klimatförändringarna. Här hittar vi Miman, som är som en teknisk maskin, en dator, men med känslor. Den som sköter Miman är Mimaroben. De har båda kontakt med jorden och kan berätta om att många, många fler har flytt. Aniara har varit på väg i flera år, och människorna letar efter en värld på Mars och Venus för att slå sig ner på, för att där leva lugnt och stilla. Under tiden underhåller man sig bland annat med dansen Jurg och sång av Daisy Doody. Men så sker en olycka och det blir panik, de kommer ur kurs och det blir oroligt. Istället för glada visor och dans vill fler och fler veta mer om jordens öde och dessutom förvissa sig om att det inte sker fler olyckor. Den auktoritära Schifone och hans tre chefstekniker försöker lugna, men det hjälper inte. Miman försöker visa bilder från bättre tider, men till slut kommer det fram att hela jorden exploderat för 6 år sedan. Oron blir då till skräck, och fler historier återberättas om jordens sista tid. Det är grymma öden, och Miman dör av sorg över att behöva återberätta allt elände. I det här tillståndet av skräck och sorg alstras maktkamper på flera håll. Sekter bildas, alla bekämpar varandra, och vissa arresteras och andra skickas iväg i en egen kapsel. Det är ett kaos, och till sist, efter många år, är det bara Mimaroben som överlevt all terror, som kan återberätta det som har hänt. Och till slut är rymdskeppet Aniara som en sarkofag som tom på liv fortsätter i all evighet ut i rymden.
Tack Per Feltzin. Ja, vi befinner oss alltså i år 2038 i Aniara, inte så väldigt långt ifrån där vi är idag. Och Harry Martinsson som har skrivit grundhistorien ser en dyster framtid framför sig. En jord som har kollapsat av miljöförstöring och kärnvapenkrig. Stefan, om vi först ska ta och försöka förstå tidsandan som både versepåset och operan skrevs i. Du var ju faktiskt med. Du såg Aniaras originaluppsättning som 12-åring. Hur togs den emot av publiken?
Ja, alltså jag såg ju den första gången som 12-åring, men sen såg jag ju om den en väldig massa gånger under i den här första uppsättningen under 60-talet. Och det var ju samtidigt som jag själv började bli vuxen. Så att min upplevelse av det där är väl hela tiden färgad. Det är väl en slags process. Mm. Men det jag minns är ju att folk reagerade när de här mimabanden hade tonat ut i första akten, som ju bringar kören, kollektivet av passagerare och rymdkadetter budskapet om jordens undergång. Så det var tyst. Det var inte alls någon bifallsstorm efter första akten. Det var tyst, tyst, tyst. Folk var oerhört förstämda. Alltså, de vuxna människorna, de tänkte väl väldigt mycket på kärnvapenhot, men man ska inte glömma att tyst vår hade väl hunnit komma ut. Man var väldigt medveten om det vi senare kom att kalla naturförstöring och så småningom klimatkris. Det var inte alls okänt vid den här tiden, men man gjorde ju inte tillräckligt mycket åt det. Sen minns ju jag en anekdotiskt att i den där oerhörda tystnaden efter första akten och det sista budskapet då från den söndersprängde som det sjungs i texten, så var det tyst, tyst, tyst. Och så plötsligt så var det en kvinna som satt någonstans till vänster. Min mor satt till vänster om mig och den här kvinnan satt ytterligare till vänster på något sätt. Som är någon slags sån här väldigt obekymrad Stockholmsröst, lite finare kategori, sa plötsligt, och det hördes nog väldigt långt: ja, det här var ju inte så roligt. Och då tänkte jag ju direkt, alltså jag var ju en liten lillgammal kille då som tänkte att alltså, vuxna människor är inte kompetenta att ta hand om det här.
Nej.
Om de sitter och ser det här som gör ett så fruktansvärt starkt intryck på mig, inte alls skrämmande, inte alls traumatiskt, utan först och främst så att man förstod att det här är allvar. Och så säger någon, ja det här var ju inte så roligt, de är inte kompetenta.
Nej.
Det förvandlades väl till någon liten Greta i detta ögonblick.
Vad gjorde det med dig då? Tappade du tron eller?
Nej, man såg väl fortfarande det här Martinsons väldigt dystra budskap som att det uttalades, att det blev en opera av det, att det gjorde ett sånt här starkt intryck. I det låg ju också ett hopp.
Mm. Att det var faktiskt någon som tog tag i det.
Ja.
Kreativt på, ja. Bara starten är ju väldigt suggestiv med morsekod i en hög violin. Och man förstår ju ganska snabbt att det inte kommer att sluta lyckligt, tycker jag. Nej. I alla fall. Vilka känslor är det som slås an i början där?
Jag kommer så väl ihåg det där ljudet därför att det var så ovanligt och man kände så här att publiken var ändå ovan vid den här typen av musik. Det här var ju någonting alldeles speciellt. Och den här morsesignalen och sen de här rörelserna i orkestern som går beskriver hela dess register uppifrån och ner och upp igen. Alltså jag kommer ihåg så väl också ryggen och gestalten av Erling som syntes över orkesterdiket.
Dirigenten
Sixten Erling som liksom slet fram det här.
Ja, det vi hörde här var alltså en liten, liten bit ur starten och den här violinen signalerar först Aniara och sen SOS, morsekod då med tre korta, tre långa SOS ut i världsrymden. Och det här är ju en otroligt modern berättelse som låg helt i tiden på 50-talet. Harry Martinsson, han var intresserad av sin samtid Och Aniara kommer ut 11 år efter att andra världskriget har tagit slut och det kalla kriget råder. Och samtidigt så är också intresset för rymden stort, även om det dröjer ett antal år ytterligare innan den första människan tar sig ut i rymden, likt Aniaras besättning då. Men Harry Martinson ville sätta fingret på de farhågor han hade. Han undrade då uppenbarligen varför vi människor till viss del använder vår samlade kunskap och intelligens till att göra sånt som skadar vår miljö och oss själva. Vi ska lyssna på vad Carl Birger Blomdahl själv och librettisten Erik Lindegren sa i en radiointervju med Bo Wallner en tid före uruppförandet 1959 på Stockholmsoperan.
Jag kan inte uppfatta heller original eposet på ett annat sätt än som ett förtvivlans varningsrop.
Ja visst, det var på ingen svara, ja, som det heter just så vackert alltså.
Och det är väl det också som vi har menat med operan, så som vi har lagt upp den och så som vi har förstått ändamålet med den hela.
Ja, det är inte knappast det där, men det är centralt budskap.
Just det.
För det har liksom, det har ingen nytta i för sig själv annat, eftersom maktmänniskorna, chefsteknikerna och allt detta, de kan gå och se den, men kommer de att förändras? Kan man fråga sig.
Ja, man kan ju hoppas kanske, men inte tror jag man ska ha några illusioner.
Nej, det är din blinda poetissans hopp.
Carl Birger Blomdahl och Erik Lindegren här. Stefan, vad tänker du om det de säger?
Ja, alltså för mig framstår ju i minnet att det var så oerhört nära mellan de här företeelserna. Den här entusiasmen och rädslan för rymden och det här oändliga. Och sen samtidigt minnena från andra världskriget, dödsfabrikerna hos Hitler och hos Stalin och så. Framställdes väldigt konkret, väldigt tydligt på scenen i Mimarobens berättelser. Och det var inte något svårt att, om man var en någorlunda livaktig betraktare, att föra samman det här tillsammans. Det jag upplevde aldrig att det var disparat på något sätt. Nej.
Det är ju kusligt aktuellt teman som finns i Aniara också. När den här podden spelas in i mars 2022 så är både hotet om miljöförstörelse och kärnvapenkrig återigen otroligt aktuellt. Ryssland har precis invaderat Ukraina till exempel, och klimatfrågan, den har legat högt upp på världsledarnas lista i många år. Vi ska gå över till lite mer i musiken i Aniara. Carl Birger Blomdahl, han valde att ge Martinsons historia en musikalisk dräkt som är ganska spretig, om man får vara så vanvördig. Han själv kallade det här spretiga för en enhetlig brokighet. För han tyckte ändå att det fanns en enhetlighet i materialet, även om det genomgår en mängd olika metamorfoser för att visa olika sidor och anslag och klanger genom operan. Och då möter vi till exempel 12-ton, jazz, koloratur, kuplett, marsch, psalm, frälsningssång också. Varför skrev han musiken så här, Stefan?
Ja, men det här var ju ett spännande sätt att arbeta med ett slags ready-mades ur populärkulturen, ur den klassiska kulturen, ur den religiösa kulturen. Jag tyckte det kändes redan från början väldigt, väldigt fräscht. Det var ett slags collage. Mm. Och sen är det ju då faktiskt, alltså, vissa lyssnares fel om man har tagit uteslutande fasta på detta och aldrig besvärat sig med att lyssna på den musiken som är, så att säga, om vi sätter det inom citattecken, den riktiga musiken i stycket. Och den är ju framförallt koncentrerad kring Isagel, den dansande piloten, kring den blinda poetissan, den höga sopranen, kring Mimarobens berättelser och sen kören, de här körerna. Och då faller ju de här bitarna på plats. Sen kan man ju roa sig med att till exempel Libidella-visan som är den som framförs av en av de här sekterna i andra akten. Det är en slags kvinnlig sexsekt där då Daisy Doody, som förut var den levnadsglada rockaren, hon sjunger nu en dekadant sång om Libidella som går in i sitt hus och den hunden. Alltså mycket, mycket erotiska symboler.
Det är alltså samma sångare som här sjunger Libidella-sången i andra akten, som är Daisy Doody i första. Daisy Doody, som du nämnde Stefan, hon är lite rockig där, och så här låter det vid partiet med Jörgdansen. Det är ju ett synnerligen svängigt parti en bit in i operan. Ja, Daisy Doody sjunger här på ett nonsensspråk som Martinsson själv har uppfunnit. Och sen som en kontrast till det så kan vi också lyssna på när Aniara kommer ur kurs en stund senare, mitt i det här midsommarfirandet. Kontrasten mot Daisy Doodys sång blir ju väldigt stor här, och det är förstås väldigt medvetet, antar jag.
Ja, och sen är ju någonting som ju var helt nytt vid den här tidpunkten. Det var ju de här bandade avsnitten som föreställer det, som det fenomen, den funktion i skeppet som Martinsson kallar miman.
Mm. Precis.
Och som ju var en slags, alltså det var ju då åtminstone i Sverige helt nytt på operascenen. Man kallade det för elektronisk musik, men det var ju bandmusik som delvis bestod av konkret musik, av citat, av röster som var transformerade på olika väldigt suggestiva sätt. Alltså. Och man glömmer ju aldrig i det andra mimabandet mot första aktens slut, det här magiska ordet Xinombra, som var inspelat med Blomdahls egen röst.
Xinombra.
Och som på något sätt blir som det sista ordet från jorden. Som ett märkligt ord för kanske en stad, kanske ett fenomen, kanske ett folk. Men någonting som nådde oss ur rymden. Det där barnskriken som är det som är absolut punkt. När man lyssnar på det så här så förstår man ju att publiken på genrepet i Stockholm kring mig då 59 var förstummad.
Ja, eller hur? Det blir ju oerhört obagligt, tycker jag. Men om vi återgår till miman då, så dör ju... Hon klarar ju inte av all den sorg som hon känner för människorna.
Ja, och då dör hon.
Och då dör hon till slut.
Hon... Därför att hon orkar inte förmedla det här längre.
Nej. Och är hon den första formen av AI, artificiell intelligens?
Ja, och samtidigt så är hon ju en bärare av en väldigt stark smärta.
Ja, oerhört stark smärta.
Därför att det är ju en oerhört... Om vi säger att som någon sjunger i första aktens slut, att till och med stenarna talar, alltså till och med de rörs av det här hemska som människan har ställt till med. Och då är det ju klart att den här artificiella intelligensen orkar inte heller.
Nej, och till och med Mima Robert då, som sköter om miman, tar ju upp detta när miman väl har dött, just det här med stenarna. Men Mima Robert, vad är det för en person?
Ja, Mima Robert är ju en enkel mekaniker som har stora och djupa erfarenheter av förflyttningarna av mänskligheten från en allt mer krisande jord ut i rymden till Mars och till Venusträsken och så vidare. Och det är ju de erfarenheterna han försöker förmedla till oss.
Är han ond eller god?
Nej,
inget finns inte.
Han är en berättare, han är som en slags evangelist.
Ja, just det. Bra liknelse. Han låter så här.
Jag startar minan. Väntar hur anletsdragen om en stund ska lysa i underlig förvandling.
Så låter alltså Mima Råben här i Carl Birger Blomdahls Aniara. Vem tycker du spelar huvudrollen i operan?
Kören.
Varför då?
Passagerarna och besättningen. Det är absolut kollektivet och det är ju någonting som upphovsmännen också återvände till när de talade om den. Alltså, och kören på scenen är ju... De företräder ju oss i publiken, vi som åskådarna, lyssnarna.
Ja, och de kommer från jorden. Vi kom från jorden, Doris Burg sjunger kören här, och på rymdskeppet Aniara så visar det sig hur ombytlig människan är, som i det här fallet låter sig styras av olika kulter, och det uppstår en kvinnlig libidellakult som du nämnde tidigare, en manlig botgörarsekt och så en ljuskult ledd av den blinda poetissan ljusdyrkarsektens prästinna. Vad är det hon är blind för?
Ja, hon är väl blind för ondskan.
Mm.
Samtidigt är det ju någonting väldigt penibelt över henne. För hon kan samla människorna omkring sig med sin extatiska sång. Men hon kan inte göra någonting för dem. Och hon förs enligt en scenanvisning bort av några sjukskötare. Som, ungefär som en dåre. Jag undrar om det inte till och med ursprungliga scenavisningarna talar om en tvångströja eller någonting sånt.
Mm.
Och sen sades det ju ofta vid turnéerna att den blinda poetissan var den enda som fick spontana applåder av publiken. Och det betyder ju inte på något sätt att publiken tyckte att någonting annat inte var bra. Utan det var ju helt enkelt det därför att Blomdahl med hjälp av poetissan då, Margareta Hallins sång, det var ju hon som gjorde det flesta gångerna, så skapade han också en bro tillbaka till det bästa i bel canto-operan. Han var inspirerad av att han hade hört Hallin som Lucia di Lammermoor, denna förhånade Donizetti-opera som hon hade haft en framgång i, den här vansinnescenen. Och han hade kanske för första gången, eftersom han inte spelade sånt på den tiden, hört vad en sån hög röst kunde användas till, vad den hade för uttrycksförmåga. Och det bearbetade han in i sin egen väv på ett så lysande sätt.
Mm. Och den blinda poetessan, hon är ju ett exempel på individen, och så har vi kollektivet då i kören. Hur ska vi se på den här växelverkan mellan individen och kollektivet?
Att kollektivet har ju behov av den typen av ledare. Och om vi då ser på de gestalter som löser sig i de andra kulterna, så är naturligtvis poetissan i all sin svagbräcklighet, skulle det heta, så är hon ju den som talar innerligast till oss. Ja. Och det är också hon som får tillsammans med Mima Råben och den stumma Isagel slutorden i finalen när de sista passagerarna har dött och rymdskeppet ensamt utan levande invånare fortsätter mot Lyrans stjärnbild.
Tror du Aniara fortfarande flyger omkring där ute?
Ja.
Ett SOS får avsluta denna operaguide om Carl Birger Blomdahls rymdopera Aniara. Stort, stort tack Stefan Johansson för att du var med här och pratade om Aniara.
Tack!
Följ operaguiden i appen Sveriges Radio Play så missar du inte ett enda av de avsnitt som kommer ut. Jag heter Britta Svanholm-Magnett. Tack för att du har lyssnat idag. Hej då!